I det här avsnittet ska vi tala om Stiglers lag om eponymi och dess implikationer för Nobelpriset.
Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Och så här låter Joakim Wernberg idag.
Och så här låter jag, Andreas Berg.
Och idag ska vi prata om Nobelpriset till sist. Ja. Men vi ska ta oss dit också.
Det är en ganska lång väg kan man säga.
Ja, var börjar vi?
Vi börjar vid Beatles-låten 8 Days a Week.
Mm-hmm. Varför?
Det sägs ju ganska ofta att Beatles hade väldigt kreativa texter. Och mm-hmm. en av de mest kända är just den här. Men idén till 8 Days a Week fick McCartney när han tog bussen och hälsade på busschauffören och frågade hur är läget. Varpå busschauffören svarade, jo då, jag jobbar 8 dagar i veckan. Mm-hmm. Och McCartney tycker att det där var kul uttryckt. Det kommer jag ihåg till studion. Och väl i studion så bestämde de sig för att vi döper låten till det. Så var det då egentligen McCartneys idé?
Eller borde en busschaufför ha betydliga royalties från The Beatles?
Och hur stor andel i så fall?
Mm.
Det tål att tänkas på. Det är såklart att det var hans idé att döpa låten, men det var inte han som kom på den här formuleringen 8 days a week. Sen kastar jag fram den jävla hypotesen att busschauffören heller inte var den första som yttrade ordet.
Det är kanske till och med så att det är svårt att pinpointa vem som uppfinner vad.
Och det är väl det som är den röda tråden i dagens avsnitt, kan man väl säga.
Mm.
Fenomenet har till och med ett namn. Och då är det väl inte riktigt låttexter som är tanken. Men det finns ett fenomen som kallas Stiglers lag om eponymi.
Mm. Säg det snabbt 5 gånger. Vad är eponymi?
Ja, det är då den som får namnge en upptäckt eller ett fenomen.
Mm.
Och lagen säger att den som får namnge fenomenet aldrig är dess faktiska eller åtminstone det första upptäckare.
Så egentligen borde det heta Stiglers komplementlag. Det vill säga det enda vi faktiskt vet är att Stigler då inte kommit på någon del av lagen.
Nej, möjligen så är Stiglers lag då undantaget som bekräftar regeln. Det var faktiskt Stigler och
roligt.
Ingen annan än Stigler som kom på det här. Men där finns någon slags självrefererande ironi som vi inte ska fördjupa oss i. Men däremot så är det ju ett faktum att för väldigt mycket upptäckter som har en upphovsman eller en upphovsperson eller en uppfinnare eller någon som vi kopplar ihop med upptäckten.
Mm.
Går det att ifrågasätta om det verkligen var den personen?
Och det finns var den ofta personen texter om att någon annan var på väg att upptäcka samma sak. Eller,
exakt.
Ja, vi ska komma in på några sådana exempel. Men för den som är lite intresserad av upptäckter eller innovationer eller teknik och ekonomi så finns det ju flera lagar eller teorier som ligger i linje med det här. Jag tänker omedelbart på kombinatoriska tillväxtteorin.
Mm. Att man egentligen inte behöver upptäcka så mycket nytt som man kan kombinera sånt som andra redan har upptäckt.
Så upptäckter kommer inte från utanför samhället utan vi kombinerar det vi har på nya sätt.
Och det var ju lite det McCartney gjorde. Han kombinerade en busschaufförs svar på frågan med sitt eget låtskriveri.
Och det han gjorde var då att förädla den roliga tanken att säga att man gör någonting 8 dagar i veckan.
Ja.
Så pass att det blev någonting som folk ville lyssna på.
Och det här gör ju många författare och poeter och låtskrivare hela tiden.
Även inom teknikhistoria så finns det ett begreppssystem när man pratar om stora tekniska system. Man säger att en ny teknisk innovation växer inte fram och används inte i isolering utan den måste integreras i ett större system och då finns det olika systembyggare. Och en av de tydligaste sakerna som en av pionjärerna här, Thomas Hughes, tog fram var att konstatera att oftast om någon pekar ut en så kallad hjälteentreprenör, alltså en entreprenör som är uppfinnaren, innovatören, företagsbyggaren, det är väldigt, väldigt sällan som hjälteentreprenören att det är en story som håller.
Exakt så.
Utan det är oftast en illusion.
Och i de flesta ämnen så finns det ju disputer där man hänvisar en viss modell eller teori till en person. Men så är det någon förståsigpåare som har läst noga och menar att det var inte den personen. Så till exempel kom jag osökt att tänka på ett som en nationalekonom, bytesboxen, som ju egentligen heter Edgeworth-boxen efter dess konstruktör. Men är man noga så kanske det borde benämnas Edgeworth-Bowley-boxen, och är man ännu noggrannare så kanske man hittar den hos ytterligare någon tänkare längre baks.
Men det här är ju rätt intressant, för att det innebär att, och det är väl inte bara teknikhistoriker och nationalekonomer, utan jag skulle säga att de flesta som har funderat på saken är överens om det här problemet på makronivå. Vi är överens om att mycket av det vi kommer på i samhället är rekombinationer av saker vi har hört förut.
Ja.
Men när man går ner på mikronivå så sitter vi fast i den här viljan att vi vill hitta hjälten. Vi vill hitta den unika, det mänskliga geniet eller uppfinnaren som vi kan lyfta fram.
Det är ju både ett suggestivt och effektivt narrativ. Det hjälper ju oss kanske också att komma ihåg upptäckter, att vi kan koppla ihop dem med namn och kanske till och med lära oss lite grann om personen, och vi vill gärna veta när fick du den här idén.
Mm.
Men ganska ofta är det svårt att pinpointa när man fick idén, och försvaret kanske ibland är att man egentligen hörde det från någon annan.
Ja, och framförallt kanske det inte alltid är slutet på en lång och mödosam process mot ett givet mål, utan det finns ju flera exempel i historien om antibiotika till exempel som koms på av en slump och lyckosamma Exakt. Misstag och så. Så att ibland kanske upptäckten i sig förtjänar att belysas utan att man behöver klistra ihop ett sånt här narrativ. Men låt oss ta några konkreta exempel då.
Vill du inte ha fler från nationalekonomi? Jag tror att ISLM-analysen som makrostudenter får lära sig, den antyddes först bara i ord och sen var det någon annan som faktiskt ritade kurvorna. Vem var det då som kom på modellen?
Tänker att vi skulle kunna hitta något lite
vi
mer allmängiltigt.
Vi hittar andra exempel. Okej, ska vi ta något kul då? Vi har ju faktiskt förberett vissa.
Det tycker jag. Låt oss hoppa in på, då måste man i och för sig ha varit småbarnsförälder någon gång senaste 5 åren eller
ja,
så.
Ja, då gissar jag att du tänker på de här kulörta figurerna.
Babblarna. Man kan i och för sig ha blivit utsatt för dem även om man inte är man så att säga förstahandskonsument.
Det här är ju då ett litet persongalleri av färgglada blobbar och ett antal väldigt svängiga sånger.
Och en hysterisk kommersiell framgång.
Ja, det får man säga.
Det är till och med så att Babblarnas vaggvisa har varit den mest spelade låten på Spotify 2 år i rad nu, tror jag.
Och på vilket sätt är det svårt att svara på frågan om vem som kom på Babblarna?
Ja, det visar sig ju ha varit svårt. Det finns ju en rejäl konflikt i bakgrunden här med en illustratör som jobbade på ett förlag som var en del av att skala upp. Det finns redan från början så verkar det som att det fanns en modell i Karlstad med där man hade utvecklat idén om att ha de här olika dockorna som tygdockor för att hjälpa till med barns språkutveckling. Sen kommer det in en förälder som har ett barn med Downs syndrom som ser att det här är ju ett väldigt bra sätt att närma sig barnen och låta dem lära sig på sina villkor.
Mm.
Man pratar med den ursprungliga upphovsmannen, upphovskvinnan till dockorna och skalar upp det här successivt. Och sen kommer det här förlaget Hatten då in i processen. Och någonstans på vägen så är det en illustratör på Hatten. Och här beror det lite på vilken sida av konflikten man läser. Antingen...
Nu har du researchat i flera minuter. Har du tagit ställning?
Nej, det har jag inte gjort. Det är nämligen så att, då tror jag man måste läsa på lite mer. Jag tycker det låter, jag är benägen att tänka att antingen måste alla illustratörer i hela branschen ha upphovsrätt till allting de gör trots att de är heltidsanställda någonstans och jobbar mer. Vi föregår det hela. Så här, illustratören har antingen väckt frågan om hur royaltyn för Babblarna ska se ut och sen sagt upp sig när det hela blev stökigt och man inte fick de svar man ville ha. Eller, om man ska tro den andra parten, har sagt upp sig och sen efteråt krävt royalties för att ha varit med och ritat Babblarna.
Ja.
Som en del av, och bara för att göra ännu mer komplicerat, arbete som dels var som heltidsanställd under en period och sen som frilansare under en period.
För så det var någon som sa åt illustratören att rita så här.
Ja, eller att
och så gjorde illustratören det som en del av sitt jobb.
Jag ska inte vittna om exakt hur tydlig den instruktionen var.
Nej.
Men man kan konstatera
det
att den här...
Det är det kokar ner till, ja.
Jag tror man kan göra så här. Man kan vända på det och så kan man säga att den här illustratören uppfann inte konceptet Babblarna. Det kan man säga bortom allt tvivel. Frågan är, var det ett vitalt bidrag till framväxten av produkten eller produktifieringen Babblarna som illustratören gjorde? Och om det var det, är det naturligt att tänka sig att en illustratör som jobbar heltid för ett förlag automatiskt har upphovsrätt till det man ritar mot ersättning hos förlaget? Det här fann man ju då i Arbetsdomstolen att det inte var, utan det faktum att man haft den här pågående relationen och ritat och hela tiden låtit förlaget använda och extrapolera på det här materialet innebär en sorts implicit rätt till innehållet.
Mm. Här måste de ju på något sätt hantera frågan om hur intäkterna ska fördelas.
Och då måste man helt plötsligt sätta siffror på vem uppfann mest.
Ja. Och det är ju en speciell situation när något blir en framgång. Men det faktum att det är ganska svårt att ta ställning. Jag läste några artiklar om det när det var stort för några år sedan och det var genuint svårt. Mm. Jag tyckte då att det var ett bra exempel på just det här att en briljant idé kan uppstå i samspelet mellan människor snarare än i en av människorna.
Och det där är väl egentligen en ganska viktig, nu är det ingen av oss som är varken jurist eller specifikt immaterialrättare, men det där är en ganska viktig detalj om man tittar på upphovsrättens historia, att den kommer ju från en vilja att lagstifta för att man skulle sprida berättelser om musik och verk.
Ja.
Man skulle våga göra det och veta att man fortfarande kunde hävda att det är jag som kom på det här. Och det är ju den delen av upphovsrätten som handlar om att tillskrivas just skapandet.
Det slår mig nu att man kan göra ett hopp tillbaka till Beatles-parallellen, därför att de flesta Beatles-låtar är ju de facto skrivna av antingen John Lennon eller Paul McCartney.
Mm.
Men de bestämde sig för att vi kör det här Lennon-McCartney rakt igenom. Och det funkade ganska länge. Sen tror jag de blev osams ändå till slut. Men man behöver göra så. Men Babblarna, gänget, lyckades inte göra så.
De lyckades inte göra så.
Har vi fler exempel? Visst har vi?
Det har vi. Nästa exempel handlar om Spotify.
Ja. Och det kom jag på när jag såg på Teodorescu och Suhonen. TV-showen.
Och det är en klassisk konfliktlinje.
Ja, det är avsnittet som handlar om miljardärer och kapitalister, och vid ett tillfälle så säger Kajsa Ekis Ekman att den enda som möjligen kan göra anspråk på att ha tjänat sina pengar själv är Daniel Ek, och till och med han har egentligen bara snyltat på artisternas ansträngningar, för då syftar hon ju såklart på Spotify.
Mm. Och det här är ju en klassisk konfliktlinje så tillvida att man menar att det inte finns något förädlingsvärde i det som Daniel Ek gör, utan det enda riktiga arbetet, den enda personen som har utfört någonting som har ett ekonomiskt värde, det är artisten. Allt annat är bara snålåk.
Och jag kan ju se att en marxist kan hävda det, men det är också svårt att driva den linjen in absurdum, för de flesta som konsumerar musiken och lyssnar på den uppfattar nog ändå att Spotify och liknande plattformar bidrar med något som inte hade funnits om det bara hade funnits spelande artister lite här och där.
Ja, framförallt kan man väl titta på det enkla fallet. Har det blivit lättare idag? Om vi säger att det sanna värdeskapandet, vi lägger värdeskapandet helt hos artisten, så är det ju en fråga, hur svårt är det att bli artist och skapa värde? Möjligheten, trösklarna för att bli artist idag och skapa ett värde på YouTube eller på Spotify eller på någon annan kanal eller skapa en podd som vi har gjort, har ju ökat avsevärt. Så i någon term av värdeskapande så har det krävs mindre resurser in för att få en effekt ut.
Ja, trösklarna har sänkts, får man säga. Transaktionskostnaderna, likaså.
Och det är väl per definition ett värdeskapande?
Det tycker nog jag. Det har i varje fall gjort det lättare för andra att skapa värde och sprida det värdet till de som värderar det.
Ja.
Sen kan man fråga vem som gör den största insatsen, och det beror lite grann på hur man ser det, skulle jag vilja hävda.
Ja, precis. Och där är vi tillbaka på, ska man då ha en vad är en rättvis allokering av en intäkt för ett värdeskapande?
Men exemplet är ju konstigt i alla fall, för man skulle ju då lika gärna kunna hävda att ett förlag och förläggarna snor från författarna. Vilket en hardcore marxist mycket väl skulle kunna hävda i och för sig.
Men så fort du erkänner att Daniel Ek har skapat värde genom att skapa Spotify, så då hamnar du ju mer i en rättvise diskussion. där man ändå kan peka på. Där finns det ju en konflikt som fungerar i marknadslogiken också, för då kan man hävda att artisterna, nu är det mycket krångligare än så, för artisterna har redan sålt rättigheterna till ett musikbolag som i sin tur fördelar ut dem på Spotify. Men i praktiken så kan den som skapar värde, om man då inte gillar dealen med plattformen, välja en annan plattform.
Just det.
Ju.
Ja. Nu minns jag inte om vi har fler exempel.
Vi har ett exempel till.
Aha.
Det är lite udda. Det är en kommentarstråd på Facebook med en massa arga människor i.
Just det. Vad var det den rörde då?
Det var Unionen som la upp. Apropå
det har med Katrin Kielos bok att göra.
Katrin Kielos Marsall har ju skrivit en bok om kvinnornas roll i uppfinningarnas historia. Och tydligen har då Unionen tagit in henne. Jag vet faktiskt inte bakgrunden här. Men Unionen har lagt upp en artikel med en bild på Katrin, och så står det att det var sömmerskorna som tog oss till månen. Och den här kommentarstråden är så full av blockerat innehåll och arga åsikter, och om vi inte hade haft en raket hade det aldrig gått. Nej, men rymddräkterna behövde sömmerskor, ja, men sömmerskorna behövde matematiker och fram och tillbaka.
Just
och det som är så intressant, just utifrån det här perspektivet att vi på makronivå verkar vi rörande överens om att vi hittar på saker tillsammans. Och vi hittar på saker genom att kombinera tidigare existerande idéer. De två fundamenten har jag svårt att se att någon skulle säga emot av de här som exemplen vi tar upp. Eller hur?
Absolut. Och det här är ju de avseende på hennes senaste bok som handlar om uppfinningar.
Exakt.
Bland annat så tar hon ju det exempel som jag tror vi också har nämnt, nämligen resväskor med hjul.
Ja.
Som ett klockrent exempel på kombinatorisk innovation.
Och i det här fallet handlar det om sömmerskor som, om jag har förstått det rätt, sydde rymddräkterna och såg till att man inte dog när man klev ut i en atmosfär.
Men just att åka till månen är ett bra exempel. Det är ganska många som behöver göra en liten del i projektet. Men det faktum att den är liten betyder ju inte att den är oväsentlig. Därför att om en liten del fallerar så kan det gå fullständigt åt skogen med hela rymdresan.
Men anledningen till att jag tyckte att vi ska ha med det här exemplet är en annan. Det är nämligen att snarare än att nyansera och säga att det är många som har uppfunnit, så det som händer i den här kommentarstråden är att det uppstår ett nollsummespel. Antingen så är det sömmerskorna som är droppen som får bägaren att rinna över, eller så är det matematikerna som räknade på hur raketen skulle skjutas.
Just det. Men det går ju inte att säga att det är en droppe.
Nej, så det är ju en typ av konflikt som är helt meningslös.
Ja.
Men kolla antalet mantimmar som har lagts på den konflikten.
Jag sparar dem till ett riktigt gosigt tillfälle.
Mm-hmm.
Ibland måste man ju ta någon form av ställning när det gäller hur royalty och intäkter ska fördelas.
Mm.
Men ibland så kan man faktiskt nöja sig med att hylla idén och inte nödvändigtvis knyta den till en enda person.
Och det är hur det kan som man göra det då?
Det är det som är de eventuella implikationerna för Nobelpriset. Det slår mig att jag har ett exempel till. När jag var doktorand och åkte på den här Public Choice-konferensen som vi båda ska iväg på snart för övrigt, så blev jag påhoppad, för att använda rätt uttryck, av en person som väldigt gärna ville att Gordon Tullock skulle komma till Sverige. Och jag var lite förbryllad av det, ny doktorand som jag var, men sen berättade min handledare för mig att han är Gordon Tullocks manager. Och det som hade hänt var ju då att hans medförfattare Buchanan precis hade fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne.
Mm.
För en idé som åtminstone Tullock tyckte hade uppstått i samspelet mellan dem.
Mm.
Men då blir det väldigt påtagligt när en nämns och får åka till Stockholm och får ta emot pris och ära.
Mm.
Och en tvingas hoppa på inte tontanande doktorander från Sverige resten av sitt liv.
Ja.
Och det här gäller ju ganska många av de pris som delas ut.
Mm.
Så kanske kastar jag nu fram hypotesen att man ska ge pris till upptäckter, idéer, uppfinningar snarare än personer.
Och då blir det den omedelbara kontrollfrågan. För hela grejen som har satt Nobelpriset på kartan är att man tar en löjligt stor hög med pengar,
ja,
och ger till en person för att ha upptäckt en sak.
Ja.
Vem ska man ge pengar till?
Då tycker jag att man tar den här högen med pengar och säger, nu har vi bestämt att det här är en så pass viktig idé eller teknologi eller metod. Och nu är det fritt fram att söka ur den här jättehögen för att utveckla applikationer, vidareutveckla den, kanske till och med kommunicera och begripliggöra den.
Så varje tillkännagivande av ett Nobelpris är egentligen en utlysning av medel?
Och förslagsvis så bjuder man in någon som har varit inblandad i idén eller genombrottet eller uppfinningen att komma till Stockholm och ge ett superpedagogiskt anförande om vad det är, varför det är viktigt och hur man kan begripliggöra det.
Hur får man dem att komma om de inte får en stor påse med pengar?
De får komma och berätta om Nobelpriset i Stockholm och varför den här upptäckten är viktig.
Anledningen till att jag frågar om det är att en viktig del av Nobelpriset, utöver att man sätter ett fokus på Sverige och vetenskap, är ju att skapa förebilder. För det är ändå så att en väldig massa människor som inte till vardags är inblandade i olika forskningsfält ändå får en snabbdykning i dem under den här veckan när man tillkännager priserna och sen med efterföljande artiklar.
Och då är det väl utmärkt att bjuda in någon som kan berätta om hur idén eller uppfinningen eller vad det nu är tillkom och varför den är viktig och vad man hoppas att den ska kunna leda till. Men det är också utmärkt att sätta ner foten och säga nu ger vi pris till idéer, modeller, innovationer, upptäckter snarare än personer.
Vad händer om man säger att det är det man gör? Man gör den språkliga glidningen, för så låter det ju ofta. Priset går till upptäckten XYZ, men du fortsätter ge pengar till personerna. Är det en light-version av det du är ute efter?
Det kanske det är. Vad jag är ute
men du vill också stimulera forskning framåt?
Jag vill stimulera forskning framåt. Jag vill lite grann flytta fokus så att fler anstränger sig för att föra ut och begripliggöra och tillämpa forskningen med hjälp av de pengarna som tidigare har gått till pristagaren.
För annars används ju Nobelpriset genomgående som ett exempel på ett ex-postpris som handlar om att stimulera forskning inom ett visst område. Medans innovationspriser är raka motsatsen. Där villkorar du en utmaning med ett pris om man kan uppvisa att man har löst problemet.
Ja.
Så du lite grann så får du nästan en mix på det. Att du får ett ex-postpris, men det ska också fungera som en driver mer direkt för att skapa nya innovationer.
Ja, i bästa fall. Och båda typerna av priser brottas ju med samma problem. Och om vi har rätt i att det blir mer och mer samarbete och kombinatoriska uppfinningar framöver, så kommer det bli svårare och svårare att avgränsa exakt vilket gäng som ska få priset och vilka som inte ska få det.
Mycket god iakttagelse. Så länge vi också avpolitiserar andra forskningsmedel eller utlysningar så de blir mer generella, så är jag helt på.
Vi lämnar detta som ett medskick till lyssnarna.
Och eventuella kommittémedlemmar.
Yes.
Har du något tips idag då?
Möjligen om man får tipsa om sin egen artikel. Jag har skrivit en drapa på 4 sidor i senaste Access där jag leker med tanken att vänstern... Och då menar jag vänstern sedan Marx och fram till nu, ett sociologvänstern, de kritiska teoretikerna, har banat väg för högerpopulismen genom att kritisera marknadsekonomin.
Det här låter som ett kommande avsnitt.
Jag tror att det kan vara det. Vi får se.
Vi säger så. Tack för att ni har lyssnat.